De la Artes.
Hej och välkomna ska du vara till De la Arte, en av Sveriges många renodlade kulturpoddar. Som
ja, då.
Först var vi ensamma, men så har det tillkommit några.
Ja, först var det du och sen var det vi och sen var det alla andra.
Ja. Ja, det blev en jättegrej att man skulle ha en renodlad kulturpodd. Men vi var först och det var Jakob Svensson och du, Jonathan Unge. Hej.
Ja. Hej, tack så jättemycket. Kul att få här. Läget?
Det är bra, tack. Du är i Malmö. Mm.
Det stämmer, och du är i Stockholm.
Ja, då har vi rätt ut de missförstånden. Och jag kan vända mig till dig och fråga, har det hänt någonting sen sist?
Ja, det har det gjort. Jag har ju tre glädjen i mitt liv. Mm. Det är alltså mitt barn, att åka elsparkcykel och att spela Rocket League.
Ja,
det har jag sagt tidigare.
Mm, det låter härligt när du säger det så här. Att de tre sakerna alltid finns där.
Eller gör de det? Men hur som helst så... Ja. Jag vill också bara säga att det finns... Jag vet inte vilken ordning det kommer. Jag brukar börja med mitt barn.
Ja, det är nog snyggt.
Ja.
Men
hur som helst då...
Nej.
Hur som helst då så... Den jag spelar Rocket League med är alltså Zenis. Mm. Som bor i Värmland. Och igår när vi spelar Rocket League... Tidigare så är det så att jag har ju tagit upp att hon ibland tycker att det är för lätt, och då märker jag att hon håller på liksom och liksom zonar ur liksom.
Är det så att ni spelar mot varandra?
Nej, med varandra,
med
i
varandra,
samma lag.
I samma lag.
Ja.
Okay.
Mm. Ja. Så är det. Och så märker jag att hon inte riktigt bryr sig, och så blir jag sur, men så är det som att hon är Zlatan, så att hon kan liksom uppföra sig
just
hur hon vill.
Ja. Just det.
Men och igår så spelade vi. Mm. Och då sa jag så här, ska vi köra competitive, som alltså är ranked.
Ja.
Där man liksom kan förlora massa poäng om det går dåligt.
Rasa i rankingen, helt enkelt.
Rasa i rankingen. Ja. Eller ska vi bara köra casual? Alltså, jag vet att jag ställde den frågan. Mm. Senis säger, vi kör competitive, vi kör ranked.
Okay.
Ganska snabbt kommer det fram att hon precis har köpt en katt. Mm. Och den katten är vaken. Och hon har liksom fått kattögon. Hon bara älskar den där katten.
Ja, just det. Men det får man ju lägga åt sidan när man ska spela ju.
Uppenbarligen inte, va?
Nej.
Ett proffs hade ju självklart gjort det.
Ja, man kanske stängt in katten i ett annat rum.
Zlatan, jag vet att hans barn var ibland och kollade på honom.
Ja.
Han alltså, gick inte runt och spana efter dem.
Nej, men
eller hur?
Han kanske lät dem vara med på uppvärmningen ibland. Och alla tyckte det var lite sjukt.
Och det var lite sjukt.
Och det var inte det bästa för fokus. Och liksom nej, stå med barnen och hålla på.
Sen var det väl sött, antar jag. Men han håller ju inte på. Han tar ju inte en time out liksom.
Nej. När det är match och match så är det
inte. Det är inte så att han, när det är tekning så är Zlatan inte där.
Att han så vickar
till sina. Så det var nu.
Nej.
Men det var inte. Nej.
Och det var inte sagt något om det bara inte var kompetitiv då.
Ja, det hade kanske varit lite irriterande även på cash.
Jag tycker man ska väl alltid... Jag tycker aldrig... Det här är väl motsvarigheten till att sitta och titta på sin telefon när man ser en film, till exempel.
Det skulle man kunna säga att det är.
Man bara gör det inte. Vad det än är för film.
Men det var verkligen intressant, för jag fick ändå den här liksom känslan hur det var... Jag har aldrig haft den här liksom lillebrorsrollen. Liksom, men hur mycket man kan hata en nyfödd.
Ja.
När liksom fokus tas bort ifrån den.
Just det, ja. Du är inte längre den minstingen där.
Nej. Nu, har du sett filmen Shortcuts av Robert Altman?
Ja, eller Altman? Det har jag gjort. Det var ganska länge sedan.
Ja, det var ganska länge sedan, för den var för ganska länge sedan.
Ja. Men ja, dokumenterad lyckligtvis, så man kan se den igen.
Jo. Okej. Men den består i alla fall av massa olika berättelser. En av berättelserna är... Tre män, tror jag, som åker upp i bergen för att fiska. Mm-hmm. Och på sitt liksom, på det bästa liksom, deras hemliga superbraja fiskeställe, så hittar de en död kvinnas kropp.
Det här har jag liksom förträngt. från att... Ja. Jag, men okej, okay, så jag lyssnar nu.
Okej. Okay. Och då måste de välja, ska vi då gå tillbaka, åka iväg, och träcka och snacka med polisen och så är vår hela semester förstörd. Eller ska vi först fiska?
Ja.
Och sen berättar vi att det är lite liksom dött
för det
vinna.
Spelar väl ingen roll.
För det spelar ingen roll.
Förutom att mördaren hinner springa lite längre bort.
Det är en antal springa lite längre bort, ja, möjligtvis. Det, så är det absolut. Och, då, och, det, och sen så de beslutar då för att inte kontakta polisen utan fiskar. Och sen så kommer det fram då att de har tagit det beslutet och alla blir så oerhört upprörda.
Ja.
Och jag tycker det är lite hårt. Men tydligen så är det helt sjukt. Men jag ställdes precis inför en liknande situation igår.
Ja.
Jag åkte liksom ner då med tåg till Stockholm och personen liksom bredvid mig, alltså inte liksom i sätet bredvid, men i de här singelsätena som finns i förstvagnskupén på X2000, satt en man som jag la märke till. Och det jag la märke till med honom var att han absolut inte rörde sig.
Oj då, ja. Att han skulle kunna vara död då och där, tänker du?
Alltså, han skulle ju absolut ha kunnat sova.
Ja.
Men ingenting hördes. Jag skulle säga att det är 50-50 om han sov eller var död. Han var också liksom det äldsta jag någonsin har sett.
Ja, just det.
Ja, alltså,
för det var om... också, även om han inte hade varit helt stilla skulle det vara lite troligt att det snart skulle hända. Redan då hade du kanske haft en skyldighet.
Jag borde kanske ha väckt honom och sagt, snart kommer du dö.
Ja, ska du sova men, bort de här sista timmarna?
Nej, men alltså om någon hade bestämt sig för att rita Fader Tid, så hade han sett ut så.
Okej, okay, ja. Och han var ändå ute och tåg, det...
Han var ute och tåg och han liksom var med från Stockholm ner hela vägen.
Mm.
Och sen han rörde sig alltså inte en enda gång. Och sen när jag gick av i Malmö, så jag var sist på att gå av. Han var alltså, och det här var så himla för att han alltså han, jag stod bredvid honom och tänkte så här, ska jag väcka honom eller ska jag anmäla att han har dött? Och jag hade så himla bråttom för jag var tvungen att hämta Dalsan.
Just det.
Men det också, han skulle ju av där.
Han skulle ju av. Jag tycker du hade, jag förstår att du inte ville peta på han redan i Södertälje liksom, och sen sitta där resten av resan och vara den som petat. Men väcker han innan du gick av på en station?
Ja.
Nej.
Nej.
För det skulle...
Jag vet ju vad som händer sen med de här tågen. De åker ju iväg till bangården.
Jag vet. Och därifrån är det aldrig någon som er, om man skulle ha somnat någon gång på ett tåg, så är det aldrig någon som erbjuder en så...
Aldrig.
Liksom, gratis skjuts. Nej.
Ja. Han har vaknat, eller så är han kvar.
Jag tycker det var lite dåligt av dig.
Ja, det, ja, det var det.
Eller, det är inte det värsta att vara lite dålig heller. Men det var mer dåligt än bra, tycker jag.
Ja, det var det. Ja. Har det hänt sen sist själv?
Mig har det inte hänt så mycket. Men min fru, va?
Oj.
Hon har skrivit i Göteborgsposten att Abbas återförening var cringig.
Men det... Det kan väl inte vara det mest kontroversiella hon har skrivit?
Kanske.
Är det så att det är det enda hon någonsin har yttrat sig om som du blivit triggad av?
Ja, men jag blev inte triggad. Jag blev kanske lite triggad att säga, gud vad taskigt att säga det. Nu när alla tycker det är så roligt. Så måste någon där vara så näbbig och bara gå fram och säga. Jag tycker det är lite cringigt också. Och sen så liksom drömde hon till mig att popmusiken är död som konstform. För den handlar mer om upprepning än uppfinning.
Ja, ja. Okej. Okay.
Att det liksom...
Oh, gud. Ja. Jag vet inte. Du vet Liv Strömqvist?
Ja.
Du känner henne?
Jag känner Liv.
Det mest provocerande hon någonsin har sagt är att hon en gång sa till mig, det var liksom inte ens liksom i radio eller någonting sånt, hon bara vände sig om.
Jag är nästan säker på vad det är du ska säga nu.
Med Beatles?
Ja.
Att de inte är något bra?
Jättetypisk sån tjejprovokatör.
Ja, oh, så jävla tjejigt göra.
Jädra. Och att Yoko Ono var en mycket större konstnär.
Åh, oh, gud.
Ja, men
du vet, Nanna.
Hon, när de liksom Nanna. Så hoppar på ens nerv på det sättet.
Nanna sa att Picasso var skit.
Ja, men de ska alltid hålla på med. Men jag tyckte min fru liksom ändå, jag tyckte hon hade poängen där, för hon sa att så här med musik, att folk har liksom på det i bakgrunden. Det är ingen som vill liksom ruskas om längre. Liksom,
okay.
Musik kan också vara det här, utan det ska bara vara skönt. Så att hela musik då, inte bara popmusik rör, utan hela musik rör.
Nej, men när hon var ung och lyssnade på Wannabes, det var en annan grej.
Gud, du är taggarna utåt här. Tänk på att det är...
Men hon sa väldigt provocerande grejer.
Ja, hon sa också att hon hade hört att största vanligaste anledning till att, som folk säger om man frågar varför du går på museum, är to hang out.
Det är inte sant.
Folk vill fika, inte bli skakad i grunden. Liksom.
Ja, det har hon för sig rätt i. Och hon trodde, har rätt i det.
Förr trodde man att man skulle bli våldsam och spela dataspel. Men nu är liksom farhågan som kanske är mer sann att folk blir lite passiva om någonting.
Ja.
Alltså ingen får sån kraft från den.
Då, nej, du har rätt att faran nu för tiden är inte att någon ska göra något för mycket.
Nej, precis. Nej. Att nu har de börjat med den här musikformen. Nu kommer de, liksom, nu är de, väl, kommer de väl aldrig hem? Det är bara det gör. De läser hela tiden imorgon. Det är liksom tokiga. Nej, jag vet inte. Men så har de folk blivit arga för henne. Mm. På henne då. Jag tror mest för det att det var de som tyckte så här, gud vad roligt med en ny ABBA-låt. Och så kom
fast
de
det också, hur många kan det vara?
Ja, men många tror jag ändå. Skulle de inte bygga en hel arena för, alltså folk säger att det är så häftigt att ABBA ska ha en hologramshow.
Ja.
Det häftiga är väl att de bygger en hel arena i London för ett enda syfte att spela. Ja. Hologramshow känns som det funnits sedan 50-talet.
Ja,
säkert inte men, så bra då.
Men jag kan bara inte tänka mig möjligtvis någon i England som liksom blev upphetsad.
Ja, men det kanske finns inte så himla många människor då, så att tillsammans blir det ändå väldigt, väldigt
klart.
Ja. Ja, men då har folk blivit arga på min fru då. Och jag tycker det är så intressant upplevelse att, för folk är rätt ofta arga på henne. Och jag är ju också ganska ofta arg på min fru.
Av samma anledningar som alla andra.
Nej, andra grejer. Som att jag tycker hon är på mig hela tiden.
Ja, precis.
Arg på henne. Så varje gång jag ser något troll skriva något fruktansvärt till min fru så tänker jag, jag hatar dig. Så krossar dig om jag ser dig på stan. Men jag vet hur du känner.
Jag förstår exakt. Du vet ju exakt
precis hur du känner. Gud vad arg man kan bli på henne.
Ja, hon är himla jobbig. När hon säger till att hon håller på att diska och han är då mest då så här arg över att hon har kallat Annie Lööf för en hora.
Ja, visst. Men jag tycker inte... Jag är ändå på min frus sida, men jag förstår mina fiender också. Ja, men det var... Ja, de vill inte ha den här pistolen på sin parad. Men jag kände också att det var också många som kände igen sig i den här tanken att olika konstformer inte verkar betyda lika mycket längre.
Nej.
Att det är en känsla som många förhåller sig. Även om man tänker så skulle du kunna undra varför det känns så är det nog. Men att man liksom känner igen sig i den tanken.
Jag har alltid varit så himla, liksom, jag tycker det är så himla roligt att det finns människor som skriver modern opera.
Ja, för de måste ju känna att det kan inte vara som det var för Mozart.
Nej, eller
tänker du då, fast jag har penicillin å andra sidan. Ja.
Men jag förstår inte riktigt vad det är de... jag tänker inte... Varför de ger sig in i den genren?
Ja.
En genre som är så uppenbarligen inte lever.
Ja, nej. Man måste, de kanske är mest true av alla då. De älskar det så himla mycket.
Mm.
Men jag hörde Essie Klingberg sa ju Sebastian Mattssons podd bakom ryggen. Jag tror hon sa ungefär så här att kultureliten är död som subkultur när de pratar om Per Westerberg.
Mm.
Det tycker jag, det går lite åt samma håll liksom, att man tänker ja, men det finns ingen som tycker böcker är så viktigt som Olof Lagercrantz.
Nej, men okej, okay, om jag okay, nej, men om jag plötsligt då skulle gå ut och offentligt med att jag har startat en litterär salong.
Ja. Ja.
Då hade Etsy bara suttit och tagit för pann.
Ja, men och ryktet hade inte nått Paris heller att du hade en salong. Och då hade de ändå sämre liksom kommunikation då. Att hade det bara varit på 1700-talet så hade ryktet nått Paris.
Trots att jag gick ut på alla sociala medier så nådde det aldrig Paris.
Liksom, då hade det liksom inte till Prag. Då hade det inte till Wien.
Gud. Oh, då vet man att man håller på med en död konstform.
Visst. Ja, men jag tycker då tänker man ju på kulturen. Framförallt när man gör en renodlad kulturpodd. Mm. Att det har varit, tänk om det är väldigt dålig tid för kulturen. Att det är dels coronan som är jobbig rent praktiskt för att man inte får uppträda. Men också liksom det samhället har varit tvungna att kommunicera ut att det är det mest umbärliga vi har. Alltså, det var det kanske innan också, men nu är det verkligen sagt.
Ja, det är sagt. Ja.
Att det är viktigare med kollektivtrafik än teater.
Ja.
Nu är, och det är viktigare. Vi hade det på känn innan, men nu är det sagt.
Ja, precis. Det är viktigt att vi handlar på GKs än att vi går på teater.
Vi visste det lite innan också.
Jag tror att alla visste det. Men det är tråkigt att se det. Nej. Man behöver inte liksom kalla till en presskonferens.
Och berätta det för alla som håller på och försöker liksom intala sig att det är viktigt.
För redan innan så var det en sån himla tunn... Liksom,
mycket tunn.
Alltså nästan alltid krävdes ju för att upprätthålla chimären. Alltså, då blir det supertufft när Damberg står där på presskonferensen.
Och Modern Opera måste ha det slängt i ansiktet. Ni är också allra
de
minst.
Vet. De vet.
De visste inte. Och så dels har det också varit metod då. Där en del av glansen föll av. Och då kanske någon säger att Mito var mer än bara en kulturprodukt. Då, att det var i alla
mest
yrken.
Kultur, va?
Men, jo, visst, absolut. Men det var ändå ganska mycket en kulturvärldsprodukt.
Väldigt lite MeToo-GKs.
Ja, väldigt lite.
Där jag utgår ifrån att det borde varit jättemycket.
Ja, man kan tro... Jag vet inte. Alltså, det var ju... Den började i kulturvärlden, diskussionen. Ja. Och den liksom medialt utspelade sig nästan bara där.
Ja.
Alltså, det kunde varit kanske en överdriven nyfikenhet kring kulturlivet. Men jag tror också att det är en total överrepresentation, eller vad, i kulturlivet. Att en lärare på 80-talet hade inte kunnat bete sig som Örjan Ramberg på 80-talet.
Nej, jag vet. Men alltså, jag,
det, skulle här inte, måste jag... det har inte hänt. Ingen har kastat saker runt omkring sig och inte gått den dagen.
Nej, jag vet. Men eftersom jag är helt övertygad om att även Örjan Ramberg vet att det han håller på med inte är lika viktigt som kollektivtrafiken.
Nej.
Så tror jag att det kan bli så när man håller på med någonting som är så himla, himla mycket mindre viktigt än kollektivtrafik. Så tror jag ibland att man så här, då bjussar jag mig på en liten grej.
För att det ändå är så oviktigt. Så att då det är så oviktigt, måste man ha liksom, då har vi i alla fall galningar här.
Ja, exakt.
Ja, men det så skulle det kunna vara, ja. Det skulle liksom också, att det är svårt att minnas nästan en tid där det varit viktigt att en regissör har kunnat, ja, men jag misstänker så här att Bergman var lite tafsig ändå.
Ja, tror jag.
Alltså, jag har inte hört någon skandal egentligen.
Alltså, det är faktiskt intressant, för det har man inte, men jag tror att vi men precis.
Vi vet nästan alla att det måste.
Vi vet.
Och framförallt om man åker som Örjan Ramberg på liksom dåligt humör.
Ja.
Definitivt varit nästan.
Om Ingmar Bergman kommer in på scen på dåligt humör, skulle han inte ha tagit Bibi Andersson mellan benen.
Nej.
Det låter ju, ja, whatever. Men jag tycker att det låter svinkonstigt.
Ja, men,
vi vet.
Gick att hålla på så, för alla har tyckt att den konsten som skapas, att det var då liksom, att man hade fortfarande tanken att det är viktigt. Man tänker ändå det då.
Ja.
Och att det, alltså, eller det här har den egenskapen viktigt som är omätbar. Och det underordnas allt annat. Så att det viktiga kan fortsätta finnas. Mm. Och så fick jag känslan då att de här rörelserna hänger samman. Att MeToo har liksom lättare att uppstå när fältet är så försvagat.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att när man liksom,
det finns,
man har,
det var någon som,
istället för att ha ett omätbart värde som viktigt. Så det var så, hela den här sommaren känns som varit diskussioner om att alla är så besatta vid mätbara värden. Så det var den diskussionen om boken Trion. Att de mest pratar om liksom hur mycket pengar den har dragit in.
Jag har missat detta. Vad är det för bok?
Ja, men det har uppstått en sån här metadiskussion där jag tror det var Carl Michael Edenborg som recenserade hur andra recensenter har recenserat en bok som har sålts jättemycket utomlands och är en succé innan den kommit ut.
Och en svensk bok?
En svensk bok, ja.
Okej, så de var imponerade över hur mycket den har sålt och det gjorde att de tyckte att den var bra.
De förhöll sig oproportionerligt
mycket till det. Liksom.
De snackade för lite om boken och för mycket om... Jag tror att han tyckte det var fel att ens ta in det som en faktor. Mm. Att han är lite företrädare av det gamla och viktiga. Ja, men jag såg också att Studentafton skulle ha en kväll med Jan Guillou och Alex Schulman, modererat av Fredrik Wikingsson.
Mm.
Och då står det liksom så här: den 23 september slår Studentafton upp dörrarna till höstens första afton och tre av Sveriges mest namnkunniga personer, Jan Guillou, Alex Schulman, modererade av Fredrik Wikingsson. Och så är det liksom inget mer i beskrivningen. Alltså det är bara det att de är inte vad de ska prata om.
De är superkända.
De är superkända bara.
Ja.
Det är bara... Jag vet inte, det känns inte som det var att det MeToo gjorde var inte att avförtrolla kulturvärlden. Utan det är mer så här en effekt av att kulturvärlden bara blivit så avförtrollad och mekaniserad. Att egentligen kanske... Alltså om man gillar MeToo kanske man ska vara tacksam att kulturen är död.
Men får jag fråga en sak? Är det här en korkad liknelse?
Nej,
men,
eller vet jag inte.
Nej, du vet ju inte, precis.
Nej. Jag sa nej för snabbt.
Ja. Det var det största misstag du gjort i livet.
Ja, herregud, vad jag sagt.
Just den här grejen, du kommer ångra på dödsbädden.
Ja.
Men, för jag kommer ihåg att man snackade om när det var MeToo att näringslivet aldrig fick någon MeToo.
Just det.
Att liksom... Det blev aldrig liksom så att jag vet inte vad det skulle vara för en, ta mig inte på baken medan jag säljer aktier.
Ja,
hashtag kom aldrig
just
liksom.
Just det.
För att den är fortfarande viktig. Eller jag vet inte. Ja, den är inte svag. Det, där finns det fortfarande makt.
Ja.
Vilket inte finns i kulturvärlden längre. Så därför kunde man putta ner med kulturvärde, för den makten finns inte riktigt.
Just, det alltså, finns Bibi Andersson, inte det företaget Mia Skäringer kan få.
Nej, liksom... alltså, Bibi Andersson, om Ingmar Bergman hade kommit fram och tagit hem bena, så hade hon sagt, men det du håller på med är ju mindre viktigt än kollektivtrafiken. Och då hade hon kanske liksom sagt något.
Ja, just det. Just det, att... Just det, precis. Jaja. Så. Ja. Ja, men bra sagt. Det var inte så mycket som hänt mig, utan det var mer en rivstart av programmet. Så vi kan väl lika gärna säga att det är dags för det här.
Det är dags att
dela art.
Homeros.
Ja.
Författare.
Exakt.
Okay. Tror man. Kanske en av världens kändaste. Ligger bakom Iliaden och Odysseen, tror man kanske.
Mm.
Några av världens äldsta böcker och mest... inflytelserika.
Mm.
Det har liksom sagts då och då att de är lite konstigt lästa. Eller de är lite konstigt skrivna, menar jag.
Menar du liksom själva formen? Eller?
Formen, ja.
Ja. Mm.
Och då sa min lärare på litteraturvetenskapen, det var ingen som hade sagt det. Han sa det, precis som jag sa det.
Ja.
Jag sa så här, ibland brukar folk säga att de är lite konstigt skrivna. Det har ju ingen sagt.
Nej.
Men jag citerar alltså bara min lärare på litteraturvetenskapen som sa exakt så.
Jag brukar folk säga att de är konstigt skrivna. Jag vet inte varför jag gick med på det när du sa det här. För jag har inte hört
för
det.
Jag sa också att du har rätt i när jag satt där och lyssnade på honom.
Just det.
Och då sa han, och varför är de det då?
Mm.
Jo, det är för att de är till för att de ska egentligen reciteras.
Mm.
Det är inte meningen att de här två verken ska läsas att en person ska sitta med en bok och läsa Iliaden. Utan det är meningen att en person ska läsa högt ur Iliaden för en stor samling människor.
Ja, precis.
Mm. Så att de första litterära verken som skapades för att läsas högt.
Mm.
Och det är ju så himla, himla härligt att läsa högt.
Mm.
Det är så mysigt.
Du gör det mycket.
Jag gör det mycket och trivs med det något fantastiskt. Mm.
Jag längtar ju till mina barn blir lite större för att jag tycker det, nu börjar det finnas okej-böcker. Okej, liksom. Men det ska bli roligt när de kan vara ännu lite bättre.
Jävlar, vad kul du kommer ha. Ja. Du ser fram emot det och det kommer vara underbart.
Ja.
Och alla älskar det.
Ja.
Det är jättepopulärt med ljudbok till exempel. Som en sorts personlig recitering.
Just det. Och alla tycker också att man är väldigt bra om man läser högt för sina barn. Det är
objektivt
en bra sak att göra.
Jag tycker också att man blir imponerad om en person säger att de har läst in en bok.
Ja, just det.
Ja.
Just det.
Därför tycker jag att det är himla konstigt att om alla nu håller med om att litteratur egentligen är till för att reciteras, att man älskar att läsa högt för sina barn, att det är superpopulärt att lyssna på ljudbok. Varför funkar det aldrig med högläsning på ett liksom mer offentligt plan?
Alltså som scenunderhållning liksom.
Som scenunderhållning?
Att någon står och läser en bok.
Ja, varför säljer liksom inte någon med en riktigt bra röst ut Globen läsandes hela liksom Harry Potter?
Timmar efter timmar där.
Ja, timmar efter timmar blir det.
Så Stephen Fry sitter och läser Harry Potter.
Men jag har så himla liksom romantisk inställning till att läsa högt.
Mm.
Och jag, två gånger har jag liksom läst högt offentligt.
Mm.
Det första var på en julafton.
Mm.
Alltså på själva julafton på ett café vid Nytorget i Stockholm. Och jag läste högt ur en Muminbok som handlar om när Mumin firar jul. De firar inte jul, de blir väckta av jag tror att det är Hemulen.
Mm.
Ja, och sen händer en massa tokiga saker.
Ja.
Jag har blivit anlitad att komma till det här kaféet. För kaféet hade bestämt sig att de skulle bjuda utsatta kvinnor på och deras barn på jullunch.
Ja, med lite show då.
Och det var en underhållning. Och underhållningen var då att jag skulle komma dit och läsa högt ur den här Muminboken.
Ja.
Fiasko.
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 Ja, det var... Hur lyckades det ens bli ett fiasko?
Ja... Jag tror att ganska få kunde svenska.
Ja, okej.
Okay. Men de som kunde det var ju inte intresserade av att lyssna på vad Tove Jansson hade att säga om julen.
Inte ens barnen.
Inte ens barnen. Nej, nej. De var kanske de som var absolut minst intresserade. Det var himla pinsamt att sitta där och utsatta kvinnor för något. De kanske ville ha... Att det var typ nummer två av det de minst ville ha.
Ja. Just det.
Sen har jag också varit på Mumintältet på Malmöfestivalen.
Mm.
Det är alltså ett tält.
Ja.
Det är till för att läsa högt för barn.
Ja.
Meningen är att man ska läsa Mumin.
Och, så du, båda gångerna du läser har det slumpat sig så att det blivit Mumin?
Ja,
ja.
Det har jag gjort.
Otroligt.
Så jag befinner mig på en plats som är gjord, det är uttalat att det är högläsning. Mm. Alla vet att det är Mumin. Jag kommer dit. Fiasko.
Det hade man inte kunnat tro att du skulle göra fiasko just med läsningen. Det hade jag inte trott.
Sånt fett jävla fiasko är det. Och så då kan det vara så att det är bara jag som är oerhört dålig. Liksom.
Mm.
Men eller så är det så att läsa högt för många att det är liksom det låter som en sån oerhört bra idé.
Ja.
Lite som att ha ett öppet förhållande. Allt pekar på att det kommer bli succé.
Alltså alla säger, gör det inte. Det kommer absolut inte bli succé.
Men det funkar aldrig.
Nej. Nej.
Jag har själv haft
höguppläsning. Men jag kände också, jag var glad att jag hade tagit med mig musiker dit. För det kändes inte som att det var... Det hade kanske blivit lite
mer, va?
Stumt. Och bara stå och läsa i liksom över en timme.
Men det är konstigt, för det borde vara så himla superlätt att bara liksom ta en jättebra bok, boka en lokal, folk betalar 150 kronor och så läser man högt i den. Alla bara älskar det.
Ja. Det hade varit en jättebra idé, ja. Synd att den inte funkar i praktiken.
Ja, precis.
Oh, ja. Nej, det är märkligt. Det är faktiskt märkligt på riktigt.
Det är märkligt på riktigt.
Jag läste en intervju. Det stod så här. Jonas Gardell samtalar med Daniel Sjölin i Expressen.
Men det är okay.
Alltså, Daniel Sjölin har kommit till ett hotellrum där Jan Guillou hör audiens, liksom, för han släppte en bok. Ja. Så det är väl en intervju. Men också ett samtal. Och då säger han sa mycket intressant, tyckte jag, Jonas Gardell. Ja. Och han sa också något som rör oss lite, som jag tog fasta på. Mm. Han sa så här. Förut var jag mycket stolt komiker. Nu är jag inte komiker längre.
Nej.
Det är väl sant, ja. Eller jag visste inte att han inte såg sig som komiker. Men det är ju helt klart att han var en komiker. Han
var
inte.
Han var jättebra komiker.
Han var den bästa, skulle jag säga.
Absolut bästa.
Absolut. Under lång tid.
Gud vad jag älskar Jonas Gardell.
Jag med. Och då får han frågan då i det här samtalet om varför.
Mm-hmm.
Han sa så här, jag säger så här då. Jag faktiskt skapade genren i Sverige tillsammans med Ulla Skog och några till. Inte minst det där med att åka runt själv på konserthus och ja, det där. Att man ska ha lite roligt och ska vara lite allvarligt i mitten. Och sen kom grabbarna och tog över stand-upen.
Ja, ja.
Och då blev det väldigt grabbigt. Magnus Bettner, Måns Möller och Öst Nujen. Det var de som kom. Mm-hmm. Och frågan, och Killinggänget? Ja. De kom sen och spädde på grabbigheten.
Nej, det
var inte först. Grabbiga grabbar. Var du kvinna i stand-up-gänget eller sen jag bög och redan tvungen att hantera den här grabbigheten? Det var den som satte dagordningen. Det var så sorgligt. Och jag tror att det här är nästan 100% korrekt beskrivning.
Ja.
Att liksom själva humorn för... Alltså det var inte det att den var mindre sexistisk. Eller liksom bättre eller något sånt. Liksom, jag tror de sa opassande saker. Eller jag vet att de gjorde det. Men det känns inte som tidigt svensk stand-up var just grabbig. Och nu är det ju, för nu är det, skulle jag säga att det är nästan en sanning, speciellt i vårt skikt av stand-up comedy, att det är grabbigt liksom. Det är ju ingen som säger emot om man säger att stand-up är lite grabbigt.
Nej, alla tycker i alla fall det.
Ja, ja, men det är kanske mest grabbar. Det är väldigt få liksom skådespelerskor och bögar kanske nu.
Nej,
eller alltså, väldigt få, men liksom den Ulla Skog och Jonas Gardell, känns den typen av personer, är inte de vanliga?
Nej, det är det inte. Men just liksom, just med liksom att men det var inte liksom i stand-upens början att det var liksom som att skådisar, ganska många, alltså Johannes Brost
kanske, säkert någon, men det var helt Jessica Sandén, va?
Ja.
Och så kanske så här Jonas Hallberg, Adde Malmberg, vet inte vad han gjorde innan.
Nej.
Men ganska udda gäng,
ja,
egentligen. Lite skådisar, lite roliga farbröder.
Typ lite, precis, lite kossörer som gick upp och drog en krönika.
Men inga så här 25-åriga liksom börjarkillar.
Nej.
Det var inte heller den publiken.
Nej.
Men man ser,
nej.
Vita kom in och gjorde också hiphop R&B. Men ingen tycker vita tog över hiphopen.
Nej, det har de inte gjort.
Det kan man inte. Man kan liksom kanske bli trött på så här kulturell appropriering eller vad man ska kalla det. Men det är inte så att de kommit och helt tagit över. Att det inte är några svarta som håller på längre.
Nej, intressant att se liksom att någon som är helt annan liksom kultur, man ska kalla det, kommer in och bara plötsligt tar över och dominerar den.
Som att det skulle komma så här, ja, men vi höll på, vi hade den här schackklubben, men så kommer det en massa siker.
Ja.
Spela skiter ur oss med sin stil, och då var det inte kul längre. Det måste vara så konstigt att vara en bög som har varit med och skapa en genre som passar riktiga grabbar så himla bra.
Ja, att de
han modellerade fram, alltså de skapar inte stand-up.
Jonas och Ulla Skog satt och funderade på ska vi hitta på en ny konstform, så kommer de
oss
på en, och så liksom det är liksom de värsta röven i samhället som är de som bara känner att det är där de hör hemma.
De som absolut inte, alltså här har vi vår lilla konståkarförening.
Ja.
Och så kommer det en massa grabbar och bara, det är ju kul som helst det här. Och kolla vad bra vi är.
Och det är så här, Jakob Dahlin och sen Reuter ska så här komma på något nytt. Och sen så kommer de på fotboll. Ja. Och det är liksom, det är så helt
konstigt att de har gjort det.
Det är inte alls kvinnliga skådespelare och härliga, glammiga bögar. Utan Nej. Det är liksom bullriga, jobbiga.
De har uppfunnit det mest liksom grabbkompatibla som finns. Och så kom det liksom massa grabbar och bara tog över. Men så kan man säga att alla de här pionjärerna, det känns som nästan alla har blivit rikligt belönade och kompenserar i alla fall.
Ja, de kan inte gnälla.
Nej, men jag fattar
men,
ändå
men,
liksom.
Men de har rätt att vara bittra.
De har lite rätt att vara bittra. För att jag pratade med Simon i början, efter sommaren precis, om att det kan vara sånt liksom hat mot grabbig, liksom mot heterosexuella. Inte hat kanske, men bara sånt ogillande. Precis när jag hade sett Casino så skrev Johan Hilton på Twitter så här bara, för killar. Det finns ingen mer heterosexuella killar som gillar Scorsese. Sen tänkte jag bara så här, nej det gör det kanske inte, men är det så äckligt och gillar liksom. Vad är det, jag liksom var lite funderad som så här, vad är det som är så tröttsamt med grabbar liksom? Men det kändes som, jag fick ett så här ganska bra svar, eller jag kände framförallt att Jonas Gardell är väldigt trött på grabbar.
Men är det att de alltid tar över?
Det kan vara att när de kommer in så sätt också.
Ja, och så äter de upp det och är otrevliga mot dem som har haft det och gör det till sitt eget på ett otrevligt sätt.
Då börjar man störa sig på allt. Fanns han så här, det jag blev mest när han pratade om Soran-dokumentären här. Det jag blev mest upprörd över var scenen när Måns och Ös skulle hjälpa Soran. Det var i scenrummet. Ett scenrum som betyder så mycket för mig. Ett rum där jag har kunnat vara som sannast, friast. Där jag har kunnat betyda som mest för andra människor. Och nu tog de mitt fina scenrum och gjorde det till ett jävla grabbrum. Ett jävla omklädningsrum som luktar svett och allting.
Där har han jävligt rätt.
Ja, helt plötsligt då börjar man tröttna på även så här svettlukten.
Ja, men han har liksom, rätt också.
Ja, visst har han 100% rätt i allt han säger.
Ja.
Och att han tyckte liksom allt gick ut på att hur ska vi kunna skämta om det här så du får tillbaka karriären. Att han har 100% rätt, ja. Och jag bara kände så här, ja, det är verkligen det här man kan störa sig på, ja. Och så fortsatte på ett annat sätt som jag också tror grabbar då kan vara dåliga på. Alltså så här, jag kände, fan, jag hade ju bjudit dem alla på mitt 40-årskalas och 50-årskalas. Men när de senare fyllde 40 och 50 såg jag dem bara på Instagram. Härligt att ha kalas med kompisarna. Jag blir ju inte bjuden på deras kalas.
Fy fan för grabbar.
Fy fan för grabbar, ja, kände jag. Att jag tror det här är så himla, himla sant. Och jag tror inte ens Östnugin tänkte på att han kunde bjuda Gardell.
Nej, för att, nej, precis.
Måns Möller.
Men precis, Måns Möller ska bjuda in på kalas. Vilket ska jag ha med? han har varit på Jonas Gardells kalas.
Ja, men
liksom i Måns Möllers huvud så finns det inte, liksom inte en chans att han ska, vad heter det, att han ska vara med.
Nej. Och jag bara känner så här, gud vad jag börjar, nu förstår jag liksom bögarna och kvinnorna lite, att är det så här att komma in och ta över och komma liksom ta över med den stilen. Fy fan, inte bjuda på kalas.
Är vi som är hipsters då på något sätt?
Ja, på vilket sätt?
Att det står, jag vet, det står någon håller på och filar på en kniv.
Ja.
Och så kommer du och jag in.
Ja.
Och så bara tar vi den kniven ifrån honom och börjar fila på den. och vet du det? Och liksom går ut med den och snackar jättemycket om tradition.
Ja.
Och hur viktigt det är liksom att fila på kniv på rätt sätt.
Just det.
Och så står han där som bara. Och så blir han,
det var ingen lek för mig, tänker han.
Nej. Och så han har bjudit oss på kalas. Okej.
Okay. Så vi fick ens veta att han.
Jag är tvungen att hitta på ganska mycket för att han.
Ja, är dåligt det av grabbarna hur som helst.
Usch, jag skäms för grabb nu.
Ja, att det är så. Ja, vi har
jag är mest, arg,
vi har
jag är mest arg på Öss och Måns Möller.
Ja. Men jag minns också, ibland kan jag tycka att det var lite för grabbigt ett tag också.
Ja, det som irriterar mig så här, liksom med det backstage är när det kommer att folk håller på och talar.
Talar?
För det kan jag tänka mig att Jonas Gardell i backstage hos Jonas Gardell så är det tyst.
Ja,
man koncentrerar sig på. Man sitter inte och drar skämt.
Där har nästan på en egen lås, att det var lite, det är inte så att man håller på. Grabbarna kunde också tänka sig gå på så här, springa på pissoaren ute bland folket liksom.
Ja,
och dela pissoar med publiken.
Jag skulle verkligen säga tjena, så säger grabbarna.
Profanerade ordentligt. Mm. Det är vad grabbarna kommer in och gör.
Jag har hittat en artikel, jag tror att det är från SVT. Det kan vara Sveriges Radio också, men det är samma bolag egentligen.
Ja.
Det är inte det, men de tillhör staten, fast ja.
Det är public service.
Så här, jag läser bara.
Ja.
Världsstjärnan Per Gessle fortsätter att bryta ny musikalisk mark. Mm. Det är en oerhört positiv artikel, vill jag bara säga. På senare år har han gjort elektronisk musik, country, och spelat in en Metallica-cover.
Mm-hmm. Mm.
Det visste man inte.
Nej, det har passerat mig också.
Nej. Har du lyssnat på Per Gessles Metallica-cover?
Nej.
Missar jag. Nu kliver han upp på den klassiska scenen. Det är som att vara i en leksaksaffär. Det är Per som talar.
Ja.
Det var en massa instrument som jag inte ens visste fanns. Säger han.
Oj.
Kungliga filharmonikerna med dirigenten Joakim Gustafsson och sångerskan Emmy Kristiansson repeterar i konsert ute i Stockholm. De har släppt in då Per där.
Mm.
Det ska snart bli inspelning av stycket Making Something Out of Nothing, skrivet av kompositören Tommy Haglund med text av Per Gessle. Han är ju känd för sin text.
Ja. Men ja. Så att det är
han,
inte
den
hans
stora textförfattaren.
Han är känd som låtskrivare, skulle jag säga. Men jag tror det var där.
Han är väl känd.
De ville komma åt. Inte det, how do you do?
Han är ju känd för att inte bry sig ett skit om text.
Ja, men för han kom ju
han har gått ut och sagt det.
Tradition ju. Sån,
liksom. Nej, men han har varit, alltså, säger man vill om Per Gessle, men det är mannen är ärlig. Han har gått ut så här, jag knullar text.
Ja, jo,
jag tar texten upp. Och pullar den tills den blöder. Jag bryr mig inte. Jag skiter på text.
Ja.
Jag ska bara fylla liksom. Jag behöver stavelser.
Ja.
Har du en riktigt bra stavelse? Alltså han behöver inte ha ett helt ord. Nej. Han är ute efter STA. Det
precis.
Blir han glad för.
Ja, visst. Det är jättekonstigt.
Kaxigt.
Att de inte bara passade på att låta han skriva musiken också.
Det borde han kanske gjort istället.
Eller är det liksom
är inte han svinbra på melodi? Är
det liksom så att han kan inte skriva? Han kan skriva...
Han kan text till opera.
Därför han kan stavelse så bra. Så att han...
Och där behöver inte, för det är ingen som hör vad de säger, så det behövs inte. Ah, ja. Upphovsmännen kommer från vitt skilda musikaliska världar, men båda är Halmstadbor. Alltså Tommy Haglund och Per Gessle. Och de sprang in i varandra på konditoriet Regnbågen nere i centrum. Vi började prata med varandra. Senare skulle jag ha festival med min musik i Stockholm. Och frågade Per om han ville komma och lyssna. Det gjorde han. Jag blev jätteglad han kom. Tanken uppstod. Tänk om man skulle göra någonting ihop, säger Tommy Haglund. Han som är så bra på text. Gessle, efter Gyllene Tider och Roxette så har då Per sysslat allt mer och gjort sig känd som ett musikaliskt kameleont. Också nytt för mig.
Ja, men vi kände inte till Metallica.
Nej, och jag kan ju inte dålig musik.
Men är den inte släppt som singel? Ingen har gått in i en skivaffär och frågat.
Den har
ni fått in Per Gessles Metallica cover?
Om jag får göra en callback så kan jag säga att det har inte nått Paris.
Den har inte nått Paris.
Nej. I höst åker han visserligen ut på en akustisk turné med gamla hits. Där ja. Du. Mm. Då fy fan.
Det låter som det kommer gå jättebra med hans akustiska turné.
Det var taxigt. Att det är Per Gessle unplugged. Det finns ju... Det finns två klassiska sådana med Nirvana och Elvis Presley.
Just det.
Och nu bara har du...
Nu är de tre.
Flickorna på TV2, har du hört den på bara gitarr? Okej, Men det har även hunnits med elektronisk musik med det Daft Punk-doftande sidoprojektet. Vem har skrivit den här artikeln? Vem har skrivit den här artikeln?
Men hade det varit en Wikipedia-artikel hade man ju tänkt att Jesper skrivit den själv.
Vem har skrivit en sån här artikel?
Alltså, det är någon som inte blir så lätt förvånad.
Inte ens Per Gessles liksom onaniröst hade kunnat skriva en sån här artikel. Okej, en soloskiva med countrymusiker i Nashville och en cover på Metallicas Nothing Else Matters. Kaxigt.
Ja, det är kaxigt.
För stunden är alltså klassiskt som gäller. Jag försöker göra grejer som känns roliga och är en utmaning. Annars får jag spader, säger Per Gessle. Han berättar entusiastiskt om Metallica-samarbetet. Va?
Per Gessle.
Är det ett samarbete mellan Per Gessle och Metallica? Det kan det väl inte vara? Eller är det det? Han berättar entusiastiskt om Metallica-samarbetet som ska fira att det är i höst 30 år sedan gruppen släppte den självbetitlade albumet Metallica. Om det är sant, ja, att det här faktiskt är ett officiellt samarbete mellan Metallica och Per Gessle.
Men hur, alltså, nog för att Per Gessle är en världsstjärna, men hur knep han en plats i det och hur knep han Nothing Else Matter? Det måste ju, alltså det är ju verkligen... Han är ju alltså, en sån som lyfter på alla din askens andra lager väldigt tidigt. När ingen annan kan med. Att de hade kanske samlat alla där. Och så var han där. Jag tar gärna Nothing Else Matter.
Visst är de ganska stora Metallica. Det måste man ändå kunna erkänna. Ja. Och de känner så här... Nu ska jag inte vara sån där grabb då. Men de gjorde, var det de som gjorde... Var det de som gjorde en film med Martin Scorsese? Nej. Det var ett
de
annat band.
Vad heter de? Monster. Som kind of monster-dokumentär. Jag vet inte vem som spelar in den.
Inte kan Per Gessle ha varit det första namnet de kom på. Nej. När de ska tänka, vi måste göra ett samarbete nu när vi firar 30 år.
Jag tänkte, Foo Fighters är säkert med.
Foo Fighters måste man kunna...
Tänk om vi kan få Lady Gaga och göra något. Våga någon ringa Per Gessle?
Nej, han håller ju på med sitt, vad heter det, Daft Punk-doftande projekt just nu. Så han kommer antagligen inte vela.
Fem Elton John mot en Per Gessle.
Okej. Okay. Under namnet PG Roxette har jag samlat ihop det gamla Roxette-bandet och gjort en cover på Nothing Else Matters. Det låter som en gammal Roxette-ballad helt plötsligt. Jag antar att han bytte ut texten. Jag är jättestolt över att ha fått frågan av dem. Han har alltså fått frågan.
Det här, men han är mycket större än vi visste då.
Ja, men han är större än någon
men
visste.
Men också i alltså, större världen, att det är James Hetfield som har ett så...
Men även öga. Om du var Per Gessle måste du ha blivit förvånad,
ja,
om telefonen ringer och Metallica ber dig att göra en cover på Nothing Else Matters. Då måste även du ha sagt så här, är ni helt säkra på det?
Ja. Ja.
Har ni hört mina tidigare verk?
Men,
ja. Okej.
Okay. Det, ja.
Okej, nu fortsätter vi. Texten till Tommy Haglunds Making Something Out of Nothing plockade Per Gessle fram ur byrålådan och filade till.
Väldigt slappt. Och kaxigt att säga det.
Fitt slappt. Att du hittar något som passar där. Den skrevs egentligen till den sista Roxette-plattan Good Karma för många år sedan. Jag skrev egen musik till texten men gillade aldrig riktigt min egen musik. Så när Tommy frågade om en text, varför gör man det? Alltså det är så konstigt att Tommy frågade det.
Mm.
Vem fan går förbi Per Gessle och frågade, har du en text? Så hade jag redan en som jag tyckte mycket om. Förutom uppförandet i Sverige i vår är planen att stycket ska gå på export till Colombia.
Vadå export? Det släpps väl?
Ja, men vad fan ska det bli export? Bogotas filharmoniker med svenske Joakim Gustafsson som ny chefdirigent kommer att framföra det på hemmaplan i mars 2020. Gör inte det. Som extra krydda ska Per Gessles text översättas till spanska och förhoppningsvis sjungas av den kolombianska storstjärnan Shakira.
Oj.
Förhandlingar pågår med gott hopp om en lösning. Det är orkesterns förslag. Det vore ju kul om hon klarar att sjunga det, säger Tommy Haglund.
Ja, just det, för den är också skriven för en klassisk röst då kanske.
Ja, Tommy är inte säker.
Nej.
I en tidigare version av artikeln uppgavs det att Shakiras medverkan är helt klar. Det stämmer inte. Vill då SVT eller SR ligga bakom?
Ja, det är fel. Så Shakira kanske inte ens vill då.
Hoppas
men i och för sig, om de har så här, han har precis blivit tillfrågad Metallica. Få en fråga. Nej, men, alltså, av någon som blivit frågad om Metallica, det är kanske ett solklart ja från Shakira.
Nej, men jag, alltså, eftersom allting är upp och ner nu ska jag tänka mig att så här, Shakira tar upp telefonen, frågar vill du sjunga ett operaverk och säger nej. Precis när hon lägger på så säger Joakim Gustafsson, texten är skriven av Per Gessle. Och bara, tar upp den och svarar ja. Orkar liksom inte ens förhandla gage.
Nej. Gud vad man fått sin värld skakad.
Verkligen.
Det är kulturen, poddkulturen är inte död. Den kan skaka om oss. Fortfarande. Jag har en liten grej kvar. Som jag tycker det verkar vara en stor fråga, men jag hade lite svårt att förstå mig på den. Det är så här att det är en omfattande strejk som hotar Norges kulturliv, läser jag på svt.se. Det är 197 norska kulturarbetare som kommer gå ut i strejk om de inte får genom sina krav på en mer rättvis pension.
Ja, pension?
Ja. Det första tyckte jag var att visst är Norge fortfarande ett sånt väldigt nedsläckt land? Alltså att eller nedstängt liksom.
Ja, man vill ju tro det. Det kan vara så att det kanske inte är det längre.
För har de fått igång sina kulturinstitutioner? För annars tycker jag det är...
Det är kaxigt att gå ut i strejk.
Det är kaxigt att strejka nu när man inte, när det inte märks riktigt.
Nej, alltså det är ju...
Det är perfekt jag brukar läge säga att, på ett sätt. Perfekt dåligt.
Nej, jag tror att vi alla minns den liksom berömda skibammer-strejken som var från juli till augusti 1997.
Nej.
Den fick ju aldrig den effekten som de här konstiga skibamsen trodde att det skulle få.
Nej, precis. Nej. Men även, det är ju väldigt kaxigt om de precis får börja spela igen. Och då säger de, nu strejkar vi.
Det är ju superkaxigt.
Nu är det annars så här. Vi jobbar, nu är corona, nu är vi strejk istället. Jaha, okej. Okay, för det ser ut exakt som det gjort i ett och ett halvt år. Men visst, strejkar ni. Det var det första jag inte riktigt fattade. Det andra var vad de strejkar om då. Vad som är så orättvist med pensionerna.
Mm.
Och då är det att de har ett system idag. Man går i pension när man är 67 i Norge.
Mm.
Men systemet räknar bara med att man ska vara pensionär i 10 år.
Alltså måste man dö?
Sen av någon anledning har de räknat på det. Fastän de vet att medellivslängden är mycket längre i Norge. Och framförallt,
jag tror att den är jättehög.
Ja, det är ett av de medellivslängsta länderna, tror jag.
Plats 14. Är de inte medvetna om hur mycket fisk de äter?
Nej, men dessutom medellivslängd är också så här, det är ju för hela befolkningen.
Ja.
Alltså när du är 67 så har du inte, då har du ännu längre förväntad livstid.
Mm.
Eftersom folk som dör när de är 25 eller barn och sånt drar ner.
Ja, exakt. Ja, i så sådana olyckor
man kan ha 20 år förväntad livstid kvar. När man går i pension. Men ändå systemet har gjort så att det systemet de har, de får bara det avtalet i 10 år.
Men vad händer sen?
Sen får de mindre pension.
Alltså, hur mycket mindre?
Ja, det stod inte. Men det blir liksom dåligt sen. Och det drabbar kvinnorna.
Och männen, va?
Och männen. Men det drabbar kvinnorna mer.
För de lever längre.
Så att de får liksom sämre pension då, om jag fattar det här rätt.
Men så tror jag att det är i allmänhet. Att kvinnor får mindre pension för att de lever längre.
Ja, och det är ju en orättvisa som måste
få
slut.
Jo, men lever inte så länge då?
Nej, jag tror många män skulle gärna byta. Jag tycker det är kaxigt så här. Att det är så jävla orättvist att vi får mindre. Jo, fast ni... Det är ju för att ni får så mycket mer liv ju. Vad ska vi göra? Slå ihjäl er. Men jag tycker också att det är ett jättekonstigt system att man räknar med att folk ska dö mycket tidigare än man vet att folk ska dö.
Men de måste ju liksom ha... För så är det typ i Sverige också på något sätt, var det inte det? Och överallt med pension. Det är bara att man har liksom... Men Reinfeldt gick ut och berättade att alla vi... Var det inte han som gick ut och berättade att alla vi kommer bli över 100 år?
Jo, men då brukar man väl nagga i andra sidan. Att man, då får man gå i pension senare, inte säga...
Då, nej.
Eller, det verkar konstigt att bara ha den när vi sätter 10 år. När de vet att... De har ju bara, när de bestämde det så visste de ju så här, nu sköt vi det problemet framför oss i 10 år. För alltså sen är ju coola. De flesta av dem är ju kvar sen och kommer undra. Ja. Jag tror man gjorde det som en besparing i kultursektorn. Att man införde alltså
hade man varit riktigt cool så hade man ju bara strypt den helt efter 10 år.
Ja.
Alltså i våra ögon nu så är ni döda.
Att det finns en död samhällsklass också.
Ja.
Alltså nu... Samhället kommer inte hjälpa er med nu.
Nej, det finns inte. Rent statistiskt. Alltså, eller rent ekonomiskt.
Ni får gå på våra gator. Man får inte
alltså, vi kommer inte skjuta er. Vi kommer inte skjuta
kommer
er.
Låtsas som att ni inte, folk kommer inte väcka er om ni somnar på tåget. Man har inga sådana skyldigheter längre.
Nej.
Då har de löpt linan ända ut. Men det ska bli intressant att se om de kommer... Det verkar lite för sjukt att de inte skulle få igenom det. Men jag tycker det är lite magstarkt att dra det könsargumentet, tycker jag.
Mm.
För det behövs väl inte. Det räcker ju med att säga...
Att vi...
Ja, visst, det blir lite orättvist för sig. Men det kanske bygger på en lite större orättvisa då. Att kvinnor lever så himla länge.
Så 77 så borde de i norska staten vara döda.
Ja, de tycker det. I alla fall om man jobbar på Operan. Ingen vill ha en riktigt gammal.
Jaha, men okej. Okay.
Det här är ju en kulturnyhet då.
Jaha, okej. Okay, men om jag jobbar inom kollektivtrafik.
Då är det möjligt att de har andra. De har väl kanske andra fackförbund då som förhandlat fram mindre man väl. Liksom galna. Ja.
Då fattar man ju liksom när det kommer som konstutövare att man är mindre värd. När staten går ut och berättar att en kollektiv anställd ska leva i 20 år. Men ja. om du gör det så kommer alla sätta liksom kaffet i halsen.
Ja, man kan förstå att de strejkar. Att tålamodet är slut nu. Att,
ja.
Så oviktiga är vi faktiskt inte, vill de säga. Det om detta, det var veckans kulturnyheter. Vi är tillbaka igen på fredag. Då blir det La Sport. Och är det, nej, det är inte på söndag. Men söndagen därpå kommer De La Hörstory tillbaka.
Ja, det blir antagligen om en kvinnlig författare.
Intressant.
Okay. Ha det bra.
Hej.
Hej.